Välkommen till Finansinstapodden med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
Så ja, nu, det blir väl jag som vanligt som får presentera.
Japp.
Oskar bangar ur.
Nej, ingen introduktion här.
Nej, jag försökte tappert, men Oskar tackade nej. Men välkomna hit till, vad var det för avsnitt? 46?
Ja, något sånt.
Ja, det var
börjar bli många
vi satt här. Det börjar bli många, men det var fan länge sedan vi satt här på det.
Ja, det har blivit glesare mellan avsnitten här på slutet.
Ja, ja. Det har blivit så glest, ja, för vi har inte hunnit helt enkelt. Och vi har ju tappat en snubbe också. PB.
Mm.
Pengabingen.
Vad håller han hus?
Ja, det är en bra fråga. Han, vad var han sa? Att han inte har tid.
För mycket. Nej, med familjen kanske.
Ja.
Han har ju två barn numera. I alla fall.
Mm.
Och det tar ju väl en hel del tid i anspråk.
Ja, han tar väl några dagar med familjen och sen några dagar för att läsa statistiken på Investor. Så.
Sparfysiken, ja, du får visa hur man tar hand om. Ja, du får visa hur man jonglerar liksom, att ha barn och podda och jobba och driva företag och allting.
Ja, jag vet inte hur jag lyckats med det, men på något sätt så går det.
Mm.
Ja.
Men som sagt var, det är ju sällan vi får tillfälle att sitta ner och podda tillsammans. Kanske trillar han in någon gång, jag vet inte, men vi får se. Vi har ju såklart daglig kontakt med honom ändå ju. Så att
ja.
Han frodas som mår bra.
Vi väntar ju fortfarande på viktigt. Investment Couples egna monolog där med godnattsager och
vad är liksom agendan för dagens avsnitt? Vi har ju samlat på oss lite ämnen som nästan är oundvikliga att prata om nu. Vi tänkte väl att vi kan prata lite om börsen, lite om räntorna, lite om bostadsmarknaden.
Det är mycket som har hänt. Skitet har träffat fläkten.
Ja.
Även det känns lite så perfekta stormen på något sätt faktiskt. Med räntor och allting.
Nu vet jag inte. Jo, men det känns faktiskt som att det här med inflationen och räntor har varit på tapeten alltså, väldigt länge nu.
Ja.
Alltså redan för ett år sedan så satt vi ju liksom och siade om hur det kommer bli. Och man pratade om höga räntor och sådär. Och det känns faktiskt som att man bara stått och stampat vatten.
Ja, lite
det har
så.
Inte hänt så mycket egentligen utan det har bara blivit värre nästan.
Ja, men börjar det inte bli, alltså jag tänker det måste vara svettigt för väldigt många som sitter där ute med stora lån alltså. Och allting blir dyrare, inte bara räntorna.
Ja.
Nej, precis, det är ju det. Det är ju inte bara räntorna. Lite. Det blir ju liksom
folk allt pratar inte om det.
Nej.
Det känns man ser lite på tidningen liksom så där, räntan är så här och så och så liksom, och sen är det någon som har det tufft och så, men sen det känns som allting bara går på som om ingenting har hänt. Man hör folk klaga lite på jobbet att det är dyr mat och tvålen har gått upp och brödet är dyrt och så här. Men det känns som allting bara tuffar på ändå.
Men det är väl också för att man sällan pratar om ekonomi i Sverige, så det blir väl liksom att alla det är dyrt, men och så säger man inte så mycket mer. Sen är det kanske många som har problem bara att de inte vill prata om det egentligen.
Man tror att alla andra har det bättre än de själv liksom.
Mm.
Och så vågar man inte säga något kanske.
Typ så.
Men visst har man ju ändå, alltså jag vill ändå märka lite grann att folk handlar lite mindre och att de ändrat vanor och så. Det känns som att folk hittar på mindre grejer.
Priserna har ju gått upp sjukt mycket.
Det jag har märkt det är att folk tittar mycket mer på priserna i butiken. Det har jag tänkt på. Förut har de bara, du vet, de har gått och plockat och ner i vagnen och varit lite så här stressade. Nu när man går där, då står verkligen folk, de står liksom och tittar på grejerna på ett helt annat sätt. Nu är det prisjämförelse deluxe.
Ja, men det jag också har märkt är väl att folk slutar köpa typ Bregott utan köper såna margarin. Det är riktigt äckligt, men folk gör ju det.
Där är vissa grejer vi också märkt oss med två små barn liksom, som käkar jättemycket och så det märks ju såklart på matkontot, men där är vissa grejer som vi ändå inte, och smör är en sån grej som det vill vi inte vara utan liksom, men vissa grejer
på liksom. Men jag tror att vi pratade lite om det senast här, och det var typ att restaurangpriserna inte riktigt har hängt med.
Nej.
Alltså matpriserna i butik. Nej. Så att restauranger kan man fortfarande komma undan rätt skapligt. Mm. Va?
Mm. Ja. Ja.
Alltså jag vet att sushi kostar ju fortfarande kanske 20-30 spänn mer än vad det gjorde för 2-3 år sedan. Mm. Så att det är hyfsat liksom.
Nej, men det är samma sak som, jag har en burgarrestaurang här som jag har köpt en hel del ifrån, kanske för mycket. Mm. Men den, alltså sen liksom 1-2 år tillbaka, de har bara höjt med 10 spänn. Ja. Och det är liksom, det kan ju inte motsvara inflationen. Den kostade 110 förut för burgare och pommes. Nej. Nu är det 120. Mm. Och det är liksom 2 år.
Men man undrar lite liksom hur de har gjort då. Har de liksom minskat portionerna? Har de fulkött? Eller ja. Liksom hur gör de?
Ja, det är märkligt.
Men kan det inte vara så att restaurangerna... Jag var och käkade på restaurang häromdagen, igår faktiskt. Och tänkte lite på samma sak. Att det var faktiskt inte så mycket dyrare än vad det har varit innan. Men kan det inte vara så att restaurangerna är lite skraja efter corona? Att man är lite mer försiktiga. Man vill inte skrämma bort kunderna.
Mm. Ja, men visst.
Kan det vara så? Alltså lite så att... Ja, jag vet inte.
Ja, men jag tänker, restaurangbranschen har ju väldigt låg marginal redan från början. Så nu liksom, om de inte höjer priserna, det måste ju vara sjukt tufft.
Ja,
jag undrar ju nästan liksom om det bara kan vara så att restaurangägare bara inte har förstått hur mycket dyrare de kommer ha det. Både med hyror och med inköp av grejer, och sen har de inte riktigt räknat på det. Och sen så har de haft låga priser, och sen kommer det liksom slå på dem efter ett år och bara, oj shit, vår balansräkning för året var jättedålig. Vi måste höja priserna.
Mm, kan vara så.
Det känns lite så.
Man har märkt vissa ställen där är mycket dyrare. Där är liksom 50-100 spänn dyrare. Men vissa ställen som du säger, det är ingen höjning alls nästan.
Ja, nej, men det var nog, vi gick ju där i stan någonstans. Någonstans där kring Östermalm, kring Strandvägen, så då var det någon reklam för någon liksom entrecôte eller vad det var. Mm. Då var det 475 spänn för en biff. Mm. Nu vet jag inte hur stor den var, men det är ju sjukt dyrt.
Mm.
Så att vissa har ju pricing power, om det är bra liksom ställe och ligger hyfsat centralt och sådär. Men jag tror många av de här mindre haken utanför stan och sånt där, de har det riktigt tufft. Mm. Mm.
Kan det vara att lyxen förskjuts från hemmet till restaurangen? Att nu när alla har haft det gott ställt och låga räntor och så lyxar man till mycket hemma med... Man belånar huset och bygger pool och man har fina bilar och tänker inte på vad man handlar och så. Men nu när man måste dra i allting, speciellt maten där hemma, så kanske man lyxar till det med lite fler restaurangbesök. Jag vet inte om det är någon sån här mot...
Ja.
Mm.
Kanske.
Jag vet inte. Ja, krisen har ju inte riktigt märkts på börsen, kan man ju konstatera.
Ja, inte senaste tiden i alla fall.
Nej.
I år, va?
Det är helt sjukt. Ja. Alltså tittar vi på de breda indexen, man brukar ju prata om OMX30 i Stockholmsbörsen, den står ju i 2300 eller något sånt där.
Mm.
Och all time high var ju strax under 2,5, så det är inte något jättelångt ifrån all time high.
Nej.
Och samma gäller med S&P 500 som ligger nästan och nosar på 4,4, där all time high var 4,8.
Mm.
Så att det är ju, vi har ju haft lite kräftgång och sådär, men man kan ju inte påstå att börsen är väldigt mycket ner.
Nej.
Mm. Sen kan man konstatera att många sektorer har ju åkt på rejält med stryk. Fastighetssektorn är ju en sån.
Mm-hmm.
Ja, verkligen.
Det vet vi.
Ja, ja. Vi kan komma till SBB.
Vilken jävla surdeg.
Jag ägde aldrig SBB, tack och lov.
Ja, tur det.
Aldrig?
Nej.
Den var ju mer ägd än Investor där, tror jag. 300 000 aktieägare.
Ja, jag gick aldrig i fällan.
Mm. Ja, det var Sveriges mest ägda. Den kan fortfarande vara det.
Ja, säkert.
Mm, rätt
Jag tror att många resonerar att det inte är värt att sälja.
Nej, jag tänker likadant.
Nej. En trisslott.
Ja.
Mm.
Eller en nitlott.
Exakt.
Nej, men en av mina portföljer, min portfölj hos Kiwi Trader är upp 17% i år. Den är ju mixad liksom.
Mm.
Rätt mixad med aktier och fonder.
Har den SBB?
Alltså den har inte SBB, kommer aldrig ha.
Kanske nu är det läge.
Hur många procent sa du att den var upp?
17% i år.
Ja, men det är bra. Det är bättre än index.
Ja, ja. Nej, men man säger väl snitt 8% per år liksom, så att jag menar.
Ja, men precis. Jag vet inte hur mycket index har lyft i år, men det kanske är väl kring 10 eller något sånt där redan. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Jag vet att Oscars portfölj har ju åkt rejält upp senaste tiden.
Ja, Tesla Booster.
Ja.
Ett jävla Oscar alltså. Ah.
Ja. Måste ha lite kul. Kan inte ha så tråkig portfölj.
Men KiwiTrader är ju faktiskt riktigt grymt. Det är ju en tjänst där man kan handla aktier och fonder men till ganska låga courtage- och växlingsavgifter. Jag upplever liksom att det är, framförallt när man gör mindre köp, att det blir mycket, mycket billigare när man handlar hos de här etablerade nätmäklarna. Mm. Det kan bara vara liksom ett par kronor på lite större köp också. Mm. Så att det är rätt nice med KiwiTrader.
Vem är det som sitter och knäcker nötter eller någonting?
Ja, jag tänkte också på det. Jag trodde det var du som står och smiskar någonting.
Smiska.
Det måste varit jag som höll på med AirPods fördrag.
Ja, det har hållit på ett tag. Jag bara, vad fan, vad är det som smäller i bakgrunden? Lyssnarna kommer klaga, stänga av avsnittet.
Ja, sabbat hela ljudet här.
Ja, sorry.
Liten fidget toy där.
Ja, just det.
Ja, nej, men KiwiTrader är också vår sponsor. Det är ju trevligt. För detta avsnitt i alla fall.
Just det. Men det är en riktigt bra tjänst som jag tycker man ska kolla in. Det som kanske också är en stor USP där är att man kan köpa fractional shares, som det heter.
Mm. Det är det jag gillar. Så jag gillar det verkligen.
Vill du liksom investera 50 kronor i en aktie som kostar liksom $270, då går ju det. Riktigt coolt. Och sen så är liksom huvudfokus på KiwiTrader att få en väldiversifierad ordentlig portfölj. Så att du investerar liksom i en portfölj som du skapar och inte i enskilda aktier som du väljer. Så att det är som ett sätt att liksom ge dig en morot att diversifiera och skapa en ordentlig portfölj snarare än en aktie och grön.
Man ställer ju in fördelningen och sen ser man en insättning, så blir det ju den fördelningen liksom tills man ändrar på det.
Ja, det är nog det som är lite ovant för många. Man är ju van vid att köpa varje aktie liksom. 500 spänn här, precis. 380 spänn där. Här kan du bara lägga 100 rakt in i portföljen, fördelas fint liksom. Så det är lite annorlunda. Men när man kommer in är det väldigt smidigt faktiskt.
Ja, och insättningar är smidiga. Det är insättningsgaranti som alla andra banker, så det är inte mer osäkert än hos andra. Och det är en rätt liksom härlig tjänst som varit igång sedan förra året. Och vi har ju alla använt den i princip sedan start, va?
Så är det.
Tycker den funkar jättebra.
Ja, nej, jag kör lite kontinuerliga insättningar där faktiskt.
Ja, man kan gå in och kolla våra portföljer där. Man kan gå in och följa dem om man vill.
Ja, det är lite kul med den där topplistan. Så tävlar man hela tiden med varandra.
Det är lite kul att gå in och kolla. Bara, fan, då ligger han före mig.
Ja, hur funkar det att kopiera då, SF? Du nämnde det, för de som inte vet. Kopiera någons portfölj.
Man går in på min portfölj och kopierar den. Nej, men det är lite kul grej. Man kan gå in i en portfölj man känner liksom att den här... Om man kanske inte själv har kunskapen eller vill sitta och balansera och göra köp och sånt, så kan man kopiera en befintlig portfölj. Till exempel någon av våra. Och sen så när vi gör en balansering eller en insättning och liknande, en balansering, så sker det i den som har kopierat också, dens portfölj så att säga. Så kopierar jag din, Oscar, så kommer det du gör i din portfölj kopieras över till min portfölj också, så följer den liksom.
Exakt.
Ja.
Så kopierar man din portfölj, då äger man din lilla fond, kan man säga.
Ja, det blir så. Precis, exakt. Bra uttryckt.
Och återigen, kom ihåg att alla investeringar alltid innebär en risk, och att det finns ju risk att förlora pengarna, precis som alla andra investeringar. Så att det är ingen garanti för framtida avkastning.
Nej, det är viktigt. Exakt. Disclaimer. Så är det ju. Nej, men det är en schysst tjänst. Den är rolig att använda. Jag är inne där dagligen och kikar runt liksom. Och fyller på lite grann och sådär. Det är faktiskt riktigt kul.
Ja, ska vi prata lite om ränteläget också?
Det är ju ett måste, helt klart.
Ja. Om vi liksom handen på hjärtat, trodde någon av er att vi skulle ha 3,5% styrränta idag för ett år sedan?
Nej.
Inte för ett år sedan, men jag är inte förvånad. Nej, jag har pratat om detta i 10 år och kompisar och vänner som har satt sig i stora huslån och bilar och så, så har jag alltid frågat, men om räntan går upp då? Nej, men det gör den inte. Ja, man var inte så säker på det.
Nej, men jag håller med. Man tänkte nog kanske 2%.
Ja, precis.
Inte 3,5.
Inte så mycket så snabbt i alla fall.
Ja. Ja, nej, det har verkligen gått fort. Och det jag kanske reagerar mest på är väl att folk har varit så motståndskraftiga ändå.
Ja. Ja, oja.
Att folk liksom, alltså man har ju ändå, man ser ju inte någon som behöver sälja sin bostad i panik, även om det såklart förekommer, eller att folk börjar tvångssälja sina bilar och sådär, utan folk verkar ju verkligen göra allt för att härda ut här nu.
Mm. Ja, men är det inte så att det sista man säljer i boendet, man drar in på allt annat först liksom?
Ja. Ja, men det är förståeligt ändå liksom, att lämna hus och hem är inte kul. Mm. Även om det är liksom, man hade kanske tjänat, om man sitter med stora lån och man hade kunnat göra så av med sin bostad, så hade man kanske kunnat spara väldigt mycket pengar på att bara dra av plåstret. Men sen vet jag att jag förstår att det är inte lätt, speciellt om man har barn och så.
Men sen blir det väl också, man vill inte sälja med förlust liksom. Om man får mindre än vad man köpte den för, då blir det så här psykologiskt. Bara, nej, då håller jag ut tills det går upp igen.
Precis. Och samma är ju, eller det jag kanske tänker på det här med bilar är väl att många har ju senaste åren ingått i ganska långa leasingavtal och sådär, och de brukar ju vara ganska svåra att komma ur. Mm. Det kan ju också förklara varför många sitter kvar med sina dyra bilar även fast de kanske inte har råd eller så. Mm. För att leasingkostnaden kanske var 4 000 när räntan var låg, och nu är den 6 eller 7 000 nästan. Så att folk har inte så mycket val, utan får invänta att leasingen är över, och så kanske de nedgraderar till annan bil.
Mm. Men sen är det ju inte alltid bara fel med att sitta kvar i ett boende som kanske kostar väldigt, väldigt mycket och det blir liksom extremt till slut. Jag menar, är det ditt drömboende? Många är ju beredda att lägga pengarna för att bo kvar. Det är kanske ens drömhus eller drömlägenhet. Man ser sig själv bli gammal där tillsammans med sin fru eller man. Liksom. Mm.
Samtidigt kan det ju vara ett litet tankefel också, det här med att ja, men jag vägrar sälja till liten förlust, utan jag ska vänta ut det här och hoppas att det vänder. Och sen så kanske man betalar liksom 35 000 i månaden och känner att man verkligen inte har råd, utan tänker att ja, men snart vänder det. Och så kanske inte gör det på flera år. Då sitter man där med kanske orealiserad förlust, och samtidigt har man lagt ut en massa pengar varje månad för att bo. Då kan man bli väldigt bitter, tror jag, i många fall. Så att det finns nog många sådana fall också som kommer upp till ljuset framöver, tror jag.
Lite som den här börspsykologin, att man inte vill sälja trots att det bara går ner och går ner och går ner. Mm. Utan man väntar, det kommer att vända och kanske ta igen det liksom, och så gör man aldrig det. Mm.
Och de som kanske hamnar i mest knipa är väl de som är överbelånade, kanske gått in med liten insats, kanske verkligen har tänjit på budgeten, kanske haft någon medlåntagare som förälder eller så. Mm. Då kan det bli riktigt tufft. Jag tänker till exempel på de här som har köpt en etta eller en tvåa i centrala Stockholm med hjälp av föräldrarna, som hjälpt med kanske kontantinsats eller varit medlåntagare och sådär. Och helt plötsligt så är det jättesvårt att betala. Mm. Mm. Då får man bara hoppa in och hjälpa till liksom.
Och den här bostadskarriären som många har gjort och är vana vid liksom, att man, alltså, den mattan dras ju undan väldigt, väldigt fort ju. Om du tvingas sälja till brakförlust, då står du där liksom och börjar om på noll. Och det är inte kul. Precis. Om du har kommit en bit in i livet och kanske är 30-35 liksom, och det är kids på väg. Ja.
Och sen så får vi komma ihåg att svenskar sparar ju väldigt, väldigt länge för att få upp till en kontantinsats. Och ofta är den kontantinsatsen 15% av bostadens värde. Och har man liksom köpt senaste åren, de senaste 3-4-5 åren, då kanske den kontantinsatsen är utraderad. Mm. Om priserna fallit då 15% till exempel på vissa håll, då det kan ju kännas lite tufft. Mm. För det, ofta är det mångårigt sparande bakom det. Mm. Ja. Ja, men det är svårt det här med bostadsmarknaden. Det ska verkligen bli kul att följa, och spännande att följa hur det utvecklar sig nu till hösten.
Mm. Ja, det lär ju ta ett bra tag innan den når till nya all time highs i alla fall. Den saken är säker.
Ja, precis. Och även liksom om det skulle nå nya all time highs i nominella siffror, alltså att vi når upp till de siffrorna, då kommer det fortfarande vara i reala termer mindre pengar. Mm. Så, i och med att vi har haft så hög inflation så länge och sådär. Mm. Så att det blir nog det blir intressant att följa kommande åren.
Mm. Ja, verkligen. Shit alltså.
Men jag tänker här kan det vara bra att nämna våra andra sponsor för dagen också.
Mm.
Påmind.
Just det.
Det är en supertjänst verkligen.
Mm.
Verkligen. Bra, jag sitter och har den är min telefon, det är en app.
Sitter och jämför just nu, as we speak.
Ja, jag sitter och pågående har jag faktiskt tre stycken avtal. Mobil, bredband och elavtal.
Mm. Vill du berätta hur det funkar?
Mm. Påmind är ju en app. Jag har inte testat deras hemsida, man kan säkert göra det på hemsidan också, jag vet inte. Mm. Men det är en app i alla fall som hjälper en att hitta bättre avtal på till exempel el, mobil, tv, bredband, försäkringar, lån och liknande. Så de gör liksom det här jobbet åt en att jaga bättre avtal. Och sen håller de koll åt en också.
Mm.
Och jag tror många kanske tror att de sitter på jättebra avtal. Men i många fall så är det faktiskt inte så. Har man 5-6 avtal som man kan dra in en 100-150 kronor per avtal, så blir det rätt mycket pengar i slutändan.
Mm.
Man ska ju alltid se över sina avtal, men påminn gör det åt en.
Mm.
Verkligen. Det som kanske är det bästa där också är att de löpande omförhandlas, många av dem.
Mm. Ja.
Det är precis. Jättebra verkligen.
Och sen är ju tjänsten helt gratis också. Så det är ju det är liksom inget du signar upp på eller liksom förbinder dig till, utan det är, du klickar i vilka avtal och abonnemang du har och sen jämför dem åt dig i princip. Så
precis.
Mm. Ja.
Mm. Ja, men det där är en sån här grundbult i sund ekonomi, att alltid regelbundet se över sina avtal.
Mm.
Ja, jag vet många att många bara tuffar på utan att ta koll faktiskt.
Ja, och jag vet att den där kan hjälpa många, för jag vet, eller jag känner i alla fall många som tycker det är skitjobbigt att bara ringa och kolla upp någonting eller försöka pruta ner någonting eller så då är det här precis. Perfekt. Kan man bara låta dem göra jobbet.
Men, och vi alla vet ju inte exakt, som du sa, det är obekvämt, man kanske inte vet var man ska vända sig.
Mm.
Men de här vet ju det. De vet ju precis vad de gör.
Mm.
Men det kanske inte alltid är så lätt att få ett bättre elavtal på egen hand. Liksom.
Mm.
Så då finns påmind.
Mm.
Toppen. Mm. Jag funderar lite på det här. Vi tangerade det lite grann, SBB.
Ja, just det.
Jag tänker att vi kanske kan ta upp våra främsta lärdomar från SBB, för jag tror att alla har lärt sig någonting.
Mm. Alltså det där är ju en sån här klass. Ja. Det är när grejer rusar och så kastar sig folk in i det och ska man liksom hänga på och tro, och sen så brak, jag vet inte. Men det är så jävla svårt det där, samtidigt som man inte vill missa en bra uppgång.
Mm.
Mm. Alltså jag kan väl tänka mig att efter det här kan jag ha tagit med mig att man ska vara försiktig med överkarismatiska ledare.
Mm.
Ja.
Man ska vara försiktig med någonting som har gått väldigt, väldigt fort. Och liksom för att SBB kom ju nästan från ingenstans och tog fastighetsmarknaden med storm nästan.
Mm. Mm.
Och tre, man ska vara väldigt försiktig med belåning.
Mm.
Och fyra då, förstå till fullo vad du investerar i kanske.
Ja.
Räkna ordentligt på det. Så. Och lyssna på kritiker liksom. Ta till dig av den informationen. Man har ju länge liksom lyft varningens finger där kring blankningsgraden och lite grann att belåningen är ohållbar och sådär. Då man skulle kanske lyssnat mer på det.
Mm.
Det faller ju tillbaka på de här grundbultarna som man alltid pratar om vid investeringar liksom, att som du sa, förstå vad det är du investerar i. Och tro inte på snabba cash. Liksom, utan är man osäker och inte kan och sådär, så ska man inte kasta. Man kan kasta in en liten lekpeng i det. Liksom, men annars så är det ju...
Just det.
Ja, man ska inte ge sig på det om man inte riktigt vet vad det är. Liksom.
Mm.
Det är, och återigen visar det liksom, vikten av att diversifiera väl.
Ja, exakt. Ja, exakt. Precis.
Har man gjort det så blir det en liten smäll så att säga.
Nej, men det är nog den absolut viktigaste. Jag menar, även om du det kan ju se bra ut på alla håll, men sen så kommer ju något oväntat. Kolla bara covid till exempel, sådana saker där kryssningsfartyg och grejer nästan gick i konken och så här oväntade grejer. Säger jag som sitter med typ halva portföljen i Tesla. Men nu pratar jag inte om mig själv här. Men, nej, men diversifiera är väl det bästa liksom, tipset. Jag vet ju några som liksom har suttit typ all in i SBB. Liksom. Den kan ju inte vara rolig idag. Liksom.
Nej. Man måste ju vara beredd. Om man nu ska gå in med mycket pengar i någonting eller en stor del av sin portfölj i något, så ska du ju också vara beredd på att förlora pengar. Att du kan förlora, alltså, man måste ju förlika sig med tanken att det här kan gå åt helvete och jag är okej med den risken.
Ja,
verkligen.
Och med det sagt så förespråkar jag att det där är liksom något man ger sig på när man är mer erfaren liksom, och känner att man har en peng över att slänga in i lite hög risk.
Ja, men på tal om det här med covid som du nämnde där, Oskar, om att liksom saker stängde ner och sådär. Jag vet att under covid så boomade ju e-handeln ganska mycket. Det var ju liksom att man kunde dropshippa och det blev liksom en jättegrej det där.
Ja, precis. Ingen kontakt.
Ja, precis. Och att det var liksom, även fast leveranskedjan inte funkade, så bara man hittade rätt produkt och lyckades lösa det, så kunde man få till riktigt bra liksom, affärer och snabba klipp. Du har ju lite erfarenhet av det där med e-handel, sparfysiker.
Ja, just det. Jag har kört e-handel nu i lite mer än 2 år. Alltså det där med covid är ju rätt intressant, för att det blev någon slags kombination av saker som gjorde, dels så kunde folk inte resa och bränna pengar på det, utan man satt ju hemma och hade mycket pengar över, och sen så kunde du inte åka och handla, utan du fick handla hemifrån, så det blev liksom dubbelt på dubbelt. Men sen nu när allt det här då covid la sig och så, så börjar folk så sakta ligga leta sig ut. Jag hänger en del på e-handelsforum och så, men det var rätt, e-handeln gick rätt bra tycker jag faktiskt, men det var ju det först detta året som jag tror e-handeln har fått riktigt med pisk faktiskt. Det är många jag vet som har gått under inom e-handeln, gått från att ha varit riktiga guldkalvar till att bara tvärvända och tvärnit liksom.
Och det är väl så här konsumenten också har agerat. Vi lägger allt på boende och på det vi måste. Allt annat pausar vi helt enkelt.
Och det lilla som man har över tror jag folk gärna vill gå ut och spendera på köpcentrum eller på stan. Eller kanske då spara ihop till en resa. Det här liksom många drar väldigt hårt i handbromsen när det gäller sällanköp.
Just det.
Så det är ett intressant fenomen, men det är nog, och det här kommer nog hänga kvar länge nu. Det är nog många e-handlare som kommer att få svettas under flera år här. Det här kommer
tyvärr.
Hänga kvar. Det startade väldigt många e-handelbolag också under covid. Det var ju jättemånga som såg sin chans att starta upp där under covid och strax efter. Så att den marknaden har liksom blivit övermättad också på något sätt.
Just det.
Ja, men sen, för mig går det bra. Jag har inte känt av det. Jag har känt av det, men det finns ju, alltså, allting handlar om att anpassa sig. Kan du inte anpassa dig som företagare, så går du ju ofta i konken liksom.
Ja, precis.
Så det handlar om anpassning. Så är det ju.
Ja, men bra. Då kanske vi kan avrunda där, och jag föreslår väl kanske att vi tar ett frågeavsnitt nästa gång.
Ska vi redan sluta på det? Det var så länge sedan, har så mycket att säga. Nej, men det är väl lagom en halvtimme, 25 minuter, en halvtimme.
Ja, jag har någon föreställning om att folk inte orkar lyssna på så mycket längre avsnitt än så.
Du, jag lyssnar på 3-4 timmar avlånga avsnitt när jag lyssnar på podd.
Oj.
Men det är sådana, när man pendlar med bilen och sådär, så har man...
Jag tror vi kollade upp det där, var det inte 20 minuter eller något var optimalt enligt statistiken? Ja. Men sen är det såklart individuellt, men jag vet inte, ni följer det, får skriva till oss. Längre, kortare.
Ja, jag vet, men det är faktiskt varit intressant.
Det var någon som sa att vi skulle köra heldagars avsnitt, för han lyssnade på jobbet. Så han kunde lyssna 8 timmar.
Och då ska vi ha paus för lunch och kaffe och sånt också, så att det är tyst 15 minuter där.
Hör bara oss smaska där en timme.
Härligt.
Ja. Nej, men det är lite feedback på det, det var kul. Ja, frågeavsnitt hade varit kul. Vi har faktiskt en del frågor. Det har kommit in lite nya. Man får lite på DM löpande. Så det skulle vi kunna avhandla ett.
Så glöm inte gå in och kolla KiwiTrader och Påmind.
Exakt.
Superbra tjänster båda två.
Ja,
verkligen.
Okej.
Bra, men då säger vi så.
Ja. Ha det gött.
Detsamma.
Ha det gött.
Bye.
Bye.